Hej och välkommen till Paleopodden här med mig, Kalle Hultén, och med
Cecilia Nisbet Nilsson.
Ja, och idag så är det jag som tar ordet här först.
Jaha,
lite omväxling.
Så blev det, ja.
Idag så, vad är det vi har fått in? Vi har fått in lite...
Ja, jag tänkte så här. Först och främst så hälsa alla nya lyssnare välkomna. För det har ju strömmat till massor som har hittat vår podd nu. Det är ju jättekul. Mm. Och sen så får vi, eller jag får in så mycket frågor nu. Så jag tänkte jag riva av några stycken istället för att spara någon till slutet. Vad säger du om det?
Ja, men det är väl bra. Så börjar vi med några frågor och sen hoppar vi på dagens tema.
Dagens tema. Och då sa vi att det var socker. Men vi tänkte rikta in oss lite mer på vadå?
Vi kör sötningsmedel, tänkte jag.
Ja, bra.
Och så, för att socker, det är liksom de många medvetna om hur dåligt det är. Så vi pratar om sötningsmedel, sen tar vi och spelar in det här sockeravsnittet för sig.
Ett riktigt sockeravsnitt för sig.
Ordentligt.
Ja, men det är bra, för det är många som undrar. Om man slutar med socker nu, vad ska man söta med? Och det är det vi kommer prata om.
Exakt.
Ja. Men då så, då kör jag från höften nu då.
Yeah.
Får se om du kan det här nu då. Mm. Jag fick en fråga från Inga-Lill. Hej Inga-Lill, om du lyssnar. Hon ställer många frågor, det är jättekul. Fortsätt så. Men om jag vill byta ut bakpulver mot någonting paleovänligt, hur gör jag då? Mm.
Att byta ut bakpulver. Jag ser egentligen så är det ju svårt med just paleo bakverk när det gäller jäsningsprocesser.
Ja.
För att vad som sker vid jäsning är ju förstås att liksom kolhydrater i mycket av det man jäser bryts ner av då jästsvampar och blir till gas, koldioxid, egentligen bubblor. Och då måste det vara hyfsat sekt, då får det inte vara poröst för att det ska bli de här bubblorna. Och nu, jag är ju inte någon bagare så det här är ju... men att bakpulver är ju det man har till buds mycket när man ska laga paleobakverk. Och jag ser egentligen inget negativt med det. Det är liksom vätekarbonatjoner, väldigt basiskt. Så att vad som händer när man äter bikarbonat eller då bakpulver, det är att man kissar ut, att urinet blir mer basiskt. Det påverkar inte pH-värdet i kroppen nämnvärt.
Men då kan man ju dra den slutsatsen att man kan använda bakpulver.
Ja, använd bakpulver. Det kanske försämrar smaken lite grann, men jästen, jag tror inte att den fungerar till att börja med på alla bakverk eftersom det inte finns samma lättillgängliga stärkelse överallt.
Nej.
Och det andra är att jästsvampar är också en sån sak som en del personer med mag-tarmbesvär kan ha problem med.
Okay.
Så att vid vissa typer av IBS, irriterad, alltså när man har en inflammerad tarmslemhinna, då kanske det inte är jättebra vid omställningen att ha mycket jäst under just den perioden.
Okej, men det var en lång... Nu får du vara lite mer...
Nu blir det snabbare.
Ja, okay. Två. Mm-hmm. Bacon.
Ja.
Du har ju det till exempel på din sajt, har jag sett.
Ja.
Men när man vänder på det här paketet och läser så är det ju massa grejer i nitrat och E-nummer och så vidare. Är det... frågan som jag fick var... finns det något paleovänligt bacon egentligen?
Alltså bacon, det är väl inte det största problemet med bacon just när det gäller e-ämnena i det. Alltså nitriter och nitrater, när det gäller den typen av tillsatser som har liksom tillskrivits de stora negativa hälsokonsekvenserna med till exempel bacon och annat vad ska man säga, processade köttprodukter.
Precis,
så egentligen grönsak, en näve grönkål eller en näve spenat har mer nitriter och nitrater. Och det omsätts väldigt snabbt till, bryts helt enkelt ner i tarmslemhinnan innan det tas upp det mesta.
Så att du så säger det är ingen fara. Alltså bacon är inte så farligt då? Om man säger.
Det är inte jag skulle säga att det beror helt på vad man vill uppnå. Ja, det finns mycket att säga om produktionen av griskött, tycker jag är ofta under all kritik. Så det är en aspekt.
Ja, det är ju en annan sak.
Och det tycker jag man har ett ansvar också att liksom känna till.
Som konsument.
Och om man bortser från den biten nu, vilket man kanske inte borde göra. Men om man gör det så är hälsokonsekvenserna av bacon för de flesta inte speciellt allvarliga. Det mesta är mättat fett. Det är inte jättemycket enkelomättad, eller säga fleromättade omega 6 fetter där. Det finns en viss del, men egentligen så beror bacon eller inte beror mycket på vad man har för mål eller inte. Ska man gå ner i vikt naturligtvis, så är det bättre att välja energifattigare, mer voluminösa livsmedel som mättar mer per kalori än vad bacon gör. Men samtidigt så tycker jag att bacon är en väldigt sån här lyxig och väldigt smakförhöjande kostfaktor.
Förbaskat gott.
Förbaskat gott, ja. Och jag tycker inte att man behöver utesluta det av hälsoskäl. Mer kortfattat än så. Utan
jag hoppas det var svar. Och sen så är det en paleokollega som heter Patrik som är väldigt aktiv på Facebook bland annat. Jag la in ett inlägg om hur man aktiverar nötter för att de ska bli optimalt hälsosamma. Mm. Och då skrev han att fast nötter är inte alltid så bra, speciellt inte om man har IBS.
Nej.
Och då tänkte jag passa den till dig så att du kan få bara utveckla lite grann hur det står till där.
Just när det gäller hela spektrat av livsmedel som kommer ifrån växters fortplantningsdel, så det generella man kan säga om det är att spannmålen hör till den gruppen, baljväxterna hör till den gruppen och nötterna hör till den gruppen. Det generella man kan konstatera där är att generellt sett så är nivån av tarmirriterande lektiner, tarmirriterande glykoalkaloider, proteashämmare, prolinrika peptider. Det finns en rad olika ämnen generellt i de livsmedlen som är tarmirriterande, och när det gäller nötter specifikt så finns det i allmänhet lektiner där som kan irritera tarmen. Och då har man IBS eller tarmsjukdom eller autoimmuna sjukdomar eller allergier, så kan man vara försiktig med nötter. Och då framför allt jordnötter förstås, som har ett väldigt starkt jordnötslektinet.
Fast då måste jag ju rätta det, det är ju ingen nöt.
Nej, det är en baljväxt. Men det kallas för nötter och folk tror att det är nötter.
Ja, precis. Ja, det äter vi ju inte alls. Jordnötter är ju så här kryss.
Ja, nej, det är kryss över. De är ju visserligen väldigt näringsrika, men de är väldigt starka lektiner där som binder in till tarmväggen och förklarar delvis varför man blir så känslig mot dem.
Okej, okay, men som vi har sagt innan, det är svårt att navigera i det här landskapet. Och just nu så sitter vi och skriver nu då på en autoimmun kokbok som kommer ut om kanske en månad. Och då ska vi ju också, genom den här podcasten och genom den kokboken, kunna hjälpa till och reda ut. För det är svårt när man ska gå och handla om man har autoimmuna sjukdomar. Så svar på frågan där. Men då stannar vi där. Så har jag en till fråga senare som handlar om ämnet som vi ska prata om. Och det är då sötningsmedel.
Ja.
Var börjar vi?
Ja, vi kan väl börja där det började, alltså de första larmen om sötningsmedel kanske.
Ja, aspartam, eller?
Ja, alltså det fanns några tidigare innan dess. Aspartam blev vanligt väl på 80-talet där, som det ökade dramatiskt. Men de första larmen kom redan på 70-talet av saccharin och de här sötningsmedlen som kom innan aspartam.
De här små tabletterna man hade i kaffet
som
min gamla pappa hade.
Ja, och jag menar anledningen till att de flesta äter sötningsmedel, det är ju att man vill gärna att kosten ska innehålla färre kalorier, att man vill gå ner i fettvikt. Det är ju liksom syftet som många har med sötningsmedel. Andra vill att man kanske vill leva lite hälsosammare, men det primära syftet är att gå ner i vikt. Eller att man vill äta en kost som är väldigt belönande och ändå gå ner i vikt.
Ja, så. Eller behålla smaken.
Ja, och det finns förmodligen många olika mål där. Men när det gäller de första studierna som kom ut kring det här med cancer och sötningsmedel, så kom de kom under 70-talet där. Och vad man såg var att det fanns ett samband mellan till exempel sötningsmedel, saccharin och cyklamat och urinblåsecancer då, hos försöksdjur. Det här har man inte upprepat hos människor, ska jag säga. Så att det här är tveksamma.
Det har jag aldrig hört talas om, ens urinblåsecancer.
Nej, alltså det är ju hos råttor.
Ja, så att kan människor få det?
Ja, det är absolut. Ja. Och risken för det kan förhöjas något av till exempel väldigt mycket kaffekonsumtion. Det är mycket som kan bidra till det där.
Okay.
Men det andra var ju det som började på 80-talet där, var ju aspartam.
Mm. Och, då tyckte man att nu har vi hittat något som är ofarligt.
Ja, det trodde man ju.
Ja.
Och då ökade folk intaget av det ganska mycket. Och sen såg man att det också tycktes ge ökad risken för lymfom Och man såg alltså att framförallt i vissa patientgrupper så såg man att risken för den typen av cancersjukdomar ökade då. Så man kan väl inte alltså, säga att...
Förlåt, men det är det körtelcancer du pratar om då?
Ja, ja. Eller alltså, ja precis. Lymfom och multipelt myelom. Så vad man kan säga är väl att bevissituationen är inte tillräckligt stark för att säga någonting specifikt om cancer egentligen. Men jag betraktar det inte som en stor bov när det gäller cancersjukdomarna. Jag tror inte att sötningsmedel har de effekterna. Det är i alla fall inte bevisat tungt med forskningen förstås. Men sen så finns det också, när det gäller viktnedgång till exempel, så är det, som jag nämnde, det är ett väldigt vanligt syfte med att man överhuvudtaget lyfter in sötningsmedel i kosten. Och där så är det väldigt olika när det gäller olika sötningsmedel.
Hur då olika menar du?
Ja, alltså användningen av sötningsmedel är ju förstås kopplad till högre kroppsvikt, för att eftersom det är det epidemiologiska sambandet, för att personer med högre kroppsvikt troligtvis tenderar att vara intresserade av att använda sötningsmedel överhuvudtaget.
Ja.
Men sen finns det också studier där man har tillämpat sötningsmedel, då man har använt sötningsmedel på grupper under vittnegång. Och där har det faktiskt förekommit att det sötningsmedel har gett bättre metabola markörer än socker.
Mm.
Så att då har man sett att det gav bättre viktnedgång än sakkaros. Och de i sakkarosgruppen fick högre blodtryck och så. Det har ju att göra med sockrets effekter förstås.
Ja, för nu kommer du in på någonting som, alltså som jag förstår det, så är ju sötningsmedel, det är ju inte socker, utan det fungerar på samma sätt som socker smakmässigt. Ja. Men socker är en annan, har en annan funktion, det är en annan...
Eller? Ja, så om man ska liksom ge en fördel med socker, så är det faktiskt att vi är rätt så bra, de flesta är rätt så bra på att kompensera för de kalorierna senare.
Hur då kompensera? Alltså,
säg att du har ätit 100 kalorier socker, så är det ganska vanligt att vi kompenserar med att äta 100 kalorier mindre vid nästa måltid.
Jaså.
Man blir inte lika hungrig.
Va?
Ungefär.
Alltså, men är det inte så att man blir mer sötsugen och äter mer socker för att man äter mer sötsocker?
Jo, alltså det är också belöningsstimulerande. Nu förenklar jag det, men att... Det är självklart så att socker som ingår i processade livsmedel bidrar till att man äter fler kalorier i slutändan.
Mm.
Det är en belöningshöjande faktor. Mm. Men om man ska se mellan måltid, en måltid och en annan.
Mm.
Alltså se att man äter 100 kalorier extra socker på morgonen. Kolla på de efterföljande måltiderna. Då minskar man sitt energiintag på dem, för det ger en viss mättnad.
Mm.
Men så är det inte alltid med sötningsmedel.
Nähä. Då lurar man
särskilt om man har använt det under lång tid.
Mm.
Och då har man sett att i studier på råttor till exempel så kan den lura kroppen att få kroppen att tro att den får i sig kalorier trots att den inte får det. Och vad man ser då under EMI-tiden så reagerar försöksdjur så att de kompenserar inte för det här energiintaget, utan de nettointaget blir högre helt enkelt med sötningsmedel då. Och det här har man då inte sett med till exempel något som väldigt många är intresserade av då, stevia. Det här gäller inte det sötningsmedlet, utan det är saccharos eller saccharin och gud, kommer jag inte ihåg vad den andra hette, men det är några av de tidigare sötningsmedlen.
Men stevia, det är ju det nya svarta, har varit i alla fall. Just för att man säger att det kommer från en växt. Men då undrar man ju, är det så? Eller är det bara ett jättekoncentrat av något sött som man ändå bara får i sig?
Nej, det kommer från en växt. Och det är en glykosid som finns i bladet på, vad den heter på svenska, socker... sockerört, ja, den har ett svenskt namn också, kommer jag inte ihåg nu, men den har använts under väldigt lång tid, både som sötningsmedel och som behandling för diabetes, patienter faktiskt. Så det mesta som, när man kollar på forskningen kring stevia, så tyder det mesta på att det är rätt harmlöst, särskilt i små doser. Och det finns också korttidsstudier som visar att man kompenserar för de kalorierna. Alltså att man äter inte mer kalorier totalt sett. Nettot blir inte högre på samma sätt som det har blivit med andra sötningsmedel. Samtidigt så är liksom den forskning som säger något om användning av sötningsmedel generellt säger ju att det har ett ganska dåligt samband mellan varaktig viktnedgång. Alltså personer som använder sötningsmedel under lång tid lyckas inte med sin viktnedgång i allmänhet.
Okay.
Men det betyder ju inte att saker som stevia till exempel är dåligt i små mängder eller som absolut måste tas bort för att ha perfekt hälsa, så är det inte.
Nej, det är inte alls som med till exempel gluten som vi har pratat om tidigare, att där är det viktigt att man om man har en överkänslighet, ja, så ska man inte äta. Nej. Punkt liksom.
Nej, för det säger ju någonting, alltså att vi människor vi njuter väldigt mycket av söta saker.
Mm.
Och i vissa kulturer så är sötningsmedel i form av honung liksom väldigt, väldigt uppskattat och värderat livsmedel.
Mm.
Och när det gäller naturliga sötningsmedel, och där inkluderar jag honung, i viss mån stevia och kanske kokossocker till exempel, så har ju de sötningsmedlen betydligt bättre hälsoeffekter generellt sett än vad de här nya precis renade formerna som strösocker och som andra.
För det ser man ju också i recept från USA till exempel. De använder det här maple syrup till pannkaka. Och de använder också, vad var det, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det var något koncentrat av sirap av något slag som man använder.
Melasse
heter det, ja precis.
Jag menar, alla de livsmedlen är mindre raffinerade än socker.
Okej.
Okay, ja. Och de har också bättre förhållande mellan fruktos och glukos. Alltså de har mindre fruktos i förhållande till glukos. Så att kokossocker, melass och vad var det tredje du nämnde där? Lönnsirap.
Ja, lönnsirap var det, just det.
Är bättre än rent strösocker skulle jag säga. Och de skulle kunna vara ett bra alternativ till strösocker.
Mm.
Men jag skulle nog säga att honung är ännu bättre. För honung, där finns det verkligen goda skäl att se annorlunda på honung än vad man ser på rena sockerlösningar.
Ja, för det finns väl en massa antiinflammatoriska saker i honung, va?
Exakt.
Ja.
Och jag menar, det man har kollat på det är att honung har ju förstås varit en del av kosten väldigt länge, som jag sa, det är väldigt uppskattat. Men där finns det finns både mineraler, det finns en mängd olika proteiner, det finns probiotiska bakterier, det finns mer vatten, det finns en mängd olika ämnen där som skulle kunna påverka. Och vad man har sett är att antioxidantförsvaret i kroppen, alltså glutationförsvaret, stärks av honung.
Mm.
Det finns också antimikrobiella egenskaper, alltså att det har samband med mer framgångsrik behandling av magsår till exempel.
Ja, det senaste jag har hört är att man kan till och med stryka en viss honung från Nya Zeeland på huden, på sår.
Ja, och det har använts under lång tid.
Aha.
Och honungen där verkar ha liksom unika egenskaper i det, att de är antimikrobiella, antioxidantförsvarsstärkande och också att det kan till och med ha samband med bättre blodfetter.
Aha.
Det är en studie som jag då tänker på, där man har använt, där man har sett hos, jag tror att det var hos diabetiker till och med, som fick mer hälsosamt mönster av blodfetter till exempel.
Efter de har ätit honung.
Ja. Uh-huh. Och jag menar det, jag tycker nog att om man ska liksom dra någon slutsats av det här, så är det att försök att använda naturliga sötningsmedel hellre än de här tidiga sötningsmedlen. Alltså undvik gärna aspartam, undvik gärna saccharin, sockeralkoholerna. Där finns det en del positiva rön också i och för sig.
Vad är det för skillnad på sockeralkohol?
Det är ju, vad är det de heter? Sorbitol och xylitol.
Jaha,
och
just det. Som man knapade i skolan när man var liten.
Ja, de är, kan vara väldigt problematiska för personer som har mag-tarmbesvär.
Jaha.
För där kan de liksom bidra till att störa tarmfloran om man redan har problem med tarmfloran. Men har man kanske diabetes eller bristande blodsockerhantering, då kan sockeralkoholerna tydligen, de kan ge en positiv inverkan i de situationerna. Så att det är inte en helt enkel bild där.
Nej, okay.
Men de generellt sett bra sötningsmedel tycker jag är honung i första hand.
Mm.
Och vill man verkligen minimera kalorintaget för att kanske få bättre blodsockerhantering och gå ner i vikt, då tror jag att stevia i små doser är bättre.
Kanon, ja. Vad bra. Du, då undrar jag ju, min kusin, hon Ulla, om du lyssnar, hej. Hon håller ju på att producera honung, eller hennes bin gör det.
Mm.
Och då finns det ju massa olika, lät man lite grann om honung sådär, men det finns ju massa olika beroende på om det är före midsommar, olika blomster, om det är ljung, om det är ängsblommor och så. Men vad jag förstått också så är det ju en stor skillnad på fabrikshonung och lokalt odlad honung. Kan du någonting om det?
Alltså, jag tror forskningen är nog ganska bristfällig när det gäller det här.
Ja.
Men den honung som vi traditionellt har ätit har ju förstås varit rå, opasteuriserad honung.
Ja.
Och det är svårt att få tag i handeln. Och vad som då sker är ju att man denaturerar en del av de enzymer som finns där, man dödar av de probiotiska bakterier som finns.
För att det ska hålla längre, helt enkelt.
Ja, alltså, jag undrar om inte det är, nu gissar jag bara, jag tror att det är en del av livsmedelslagstiftningen där.
Jaha,
jag vet inte det.
Som pasteurisering.
Men man ska helt enkelt hellre välja opasteuriserad rå honung.
Ja.
Det är det man har använt de här, de antimikrobiella effekterna kommer därav, och de här antioxidant stärkande effekten var också med opasteuriserad honung. Så att,
men det är väl det man får då om man går till en biodlare?
Ja, och det är det man får.
Gå till källan helt enkelt,
ja.
Som vi säger hela tiden.
Så, men det är återigen, det finns många olika vägar att välja när det gäller sötningsmedel, beroende på vad man har.
Mm.
Alltså, och har man till exempel övervikt och försöker gå ner i vikt, då är det bättre tycker jag att välja söta saker som frukt till exempel, som kommer till, som ger mer mättnad, som stimulerar en hälsosam tarmflora med fibrerna som finns där, och att inte hålla på och stimulera den här sockersug belöningen som man får från sötningsmedel inklusive stevia.
Är det inte samma från frukt då, kan man ju undra?
Där är det svårare att överäta. Och där får man ju en mättnadseffekt dels av att magsäcken tänds ut.
Mm.
För det är inte bara blodsockrets nivåer av kolhydrater som avgör mättnaden, utan det är också utsträckningen av magsäcken.
Aha. Och då kommer ju min följdfråga där då, om smoothies till exempel. När man tar en massa frukt och bara kör ner det. Och
moffar ner det.
Ja.
Inte ett bra val om man vill gå ner i vikt förstås.
Därför då är det här, då känner man inte, då blir man hungrig snabbare.
Ja. Men kanske ett jättebra val om man vill gå upp i vikt. Om man vill bygga muskler eller lägga på sig både fett och muskelmassa kanske.
Mm.
Så kan det vara ett väldigt bra sätt att moffa ner mycket.
Mm.
Snabbupptaglig, dels söta frukter tillsammans med fett för att verkligen öka energiintaget.
Så. Ja, men då kan jag ju ställa den frågan då. Till exempel idag så åt jag en frukost som bestod av en tropisk fruktsallad. Då hade jag mango, hade kiwi och jag hade kokos, alltså hel kokos. Och sen slängde jag i kokosfett i och så åt jag det. Är det någonting, eller skulle jag hellre ätit mina vanliga ägg?
Alltså, jag tycker väl inte någon av de frukostalternativ du nämnde var liksom det absolut optimala när det gäller fettförbränning.
Nej.
För att då skulle jag lagt upp det på ett helt annat sätt med frukostarna. Men
äggfrukosten... Jag drack lite benbuljong gjorde jag också.
Alltså vad jag tycker är att om man ska hantera sockersug, då är det perfekt med lite kokosolja. För det är väldigt snabb tillgänglig energi som lägger liksom band på sockersuget.
Okay.
Ett annat sätt att hantera sockersug är förstås att äta tillräckligt med stärkelse från potatis, sötpotatis, vitt ris om man tål det bra.
Mm.
För vad som händer då är att när glykogendepåerna är fyllda så har man inte samma sockersug. Det är väldigt ofta man får sockersug av att man försöker äta för lite kolhydrater och så blir man egentligen kolhydratsugen men tror att det är sockersug.
Aha.
Så att ät mycket glukos, alltså mycket, tillräckligt med stärkelse. Någonstans kanske det beror på vad man har för aktivitetsnivå, men det ligger mellan 50 och 250 gram för de flesta.
Per dag.
Ja. Och jag menar, det blir mycket mer i själva råvaruvikten förstås.
Koncentraten.
Ja, alltså rent glukos.
Det är svårt.
Nej, men att fylla glukogendepåerna så att man inte går runt och äter för lite kolhydrater, det är bra. Mm. Och sen att man kan verkligen ta udden av det här sockersuget genom en matsked kokosolja som är väldigt snabbt tillgänglig energi.
Det är jättebra tips ju.
Mm.
Då tar man det om man ska gå till trefikat och alla andra.
Exakt.
Sitta och morfar andra grejer. Ja.
Jo, men precis. Och det är ju sådana där små trick som gör det.
Men du, alltså, frukt pratar vi om.
Mm.
Våra kusiner kan man väl säga, LCHF-anhängare eller ätare. LCHF, mm. De förespråkar ju väldigt lite frukt.
Ja.
Just med tanke på alltså, viktnedgång. Mm. Vad säger du om det då?
Men alltså, det absolut mest effektiva för att gå ner snabbt i vikt, det är en LCHF-variant som det ser ut ganska mycket som LCHF,
mm.
men att man kanske också begränsar fettet. Då blir det inte high fat, utan det blir alltså en hög proteindiet, och det blir ju ofta, LCHF blir ofta en hög proteindiet,
mm.
om man kollar på var procentuellt kalorierna kommer ifrån.
Mm.
Men att de har naturligtvis rätt i att ska man verkligen lägga i högsta växeln när det gäller att bränna fett, då är det framgångsrikt att begränsa kolhydraterna.
Mm.
Men det är framförallt framgångsrikt att begränsa de kolhydrater som är inflammerande. Alltså socker som stör ämnesomsättningen. Mm. Som vi har pratat om.
För det är där vi skiljer oss lite grann från LCHF. Att vi tänker mer på att förebygga och häva inflammationer och saker som kan störa vårt system.
Jag ser egentligen LCHF som en perfekt väg för en viss kategori personer.
Ja.
Alltså en väldigt bra inledning för att bryta sockerberoende till exempel.
Mm.
En väldigt bra inledning för att för personer med bristande blodsockerkontroll eller diabetiker. Alltså en bra ingång för det.
Mm.
Så att jag vill liksom inte säga något negativt om det egentligen. För att allting som man begränsar inom LCHF, jag håller med om dem.
Mm.
Jag håller med om det.
Mm.
Så att, och sen när det gäller och optimera dieten för fettreduktion, då skulle jag kanske lägga upp det lite annorlunda. Jag skulle höja proteinintaget ytterligare, jag skulle minska det tillsatta fettet, det raffinerade fettet, ta bort en del av smöret och ta bort en del av kokosoljan om man ska lägga i högsta växeln.
Precis. Och sen är det väl en viktig skiljepelare också, det är ju att det är ju laktosprodukter, att de tillåter det så att säga.
Mm.
Medan vi kanske undviker det snarare för att vi ska må bättre.
Ja, och det där med dels laktos men också liksom mejeriprodukter.
Ja, mejeriprodukter, precis.
Generellt.
Ja.
Ja, det skulle kunna bli ett helt avsnitt, en hel podcast.
Ja, men egentligen. Det ska vi ha. Vi ska ha ett mejeriprodukt.
Ja,
okay. Eller hur?
Det ja, men det bli. Blir perfekt. Ja. För att jag drar mig lite för att börja prata om det i en snabb
mening. Då sticker vi iväg. Nu ska vi hålla oss till ämnet. Men vad bra. Då om jag sammanfattar lite grann så hellre då naturliga sötningsmedel så att säga från naturen.
Mm.
Och det kan då vara honung eller kokos. Dadlar också?
Ja, det är en väldigt koncentrerad, alltså torkad frukt är ju en sån där som man bör vara försiktig med om man ska gå ner i vikt. Men som annars för personer som vill höja sin energitäthet i maten för att kanske lägga på sig lite extra vikt kan det vara jättevärdefullt att använda mera av torkad frukt och så.
Men för till exempel sådana här energibollar eller bars som man kan köpa nu, till exempel Paleo Crunch och de här, de innehåller ju väldigt mycket dadlar.
Ja.
Men är det...
om det är...
Ja, min fråga är ju, är det okej att käka sådana?
Absolut, i samband med träning så ser jag inga problem med det alls, för att jag menar, där är redan både musklerna och levern halvtomma på glykogen, och det som sker då, det är ju det absolut mest värdefulla för kroppen och levern då skulle ju förstås vara att få något stärkelserikt. För det går snabbare, det kan användas direkt och för att fylla depåerna. Men det är också okej att ta någonting som är fruktosrikt, för det som sker då är bara att då går fruktoset via en speciell blodåder upp till levern och där konverteras det till glykogen. Och det sker inget speciellt när man har tömt levern. De stora problemen blir när man äter mycket fruktos och levern redan är full. Eller man kroniskt överäter fruktos. Det är det som är...
Ja, just det. Så att, och kombinationen då av fruktos eller vilket socker som helst tillsammans med kolhydrater som typ vetemjöl eller...
Ja, processade livsmedel. Som delar av processade livsmedel så blir det problematiskt med mycket fruktos.
Just det.
Så inte delar av frukt egentligen. Men att jag tycker ju då, om man ska sammanfatta vad jag har att säga om det här med sötningsmedel, så tycker jag väl inte att man bör, att man behöver helt enkelt inte utesluta det för att uppnå bra hälsa generellt sett.
Men det är
utan man kan använda det.
Ja. För om man bakar, vilket jag gör jättemycket och tycker är jättekul, då blir man ju så begränsad när man inte har något sötningsmedel. Om man tänker att nej, inte ens honung funkar. Då blir det ju inte speciellt gott med de där kakorna.
Nej. Så det är bättre att välja honung och råhonung eller stevia tycker jag. Där man ser de här positiva hälsoeffekterna trots allt.
Ja.
Även om jag kanske personligen skulle önska att det inte såg så positivt ut med de bitarna. Jag använder själv aldrig varken stevia eller och honung är sånt som jag ytterst sällan använder också. Så personligen så tror jag att sötningsmedel kanske inte, om man inte behöver dem för att må bra. Jag får allt mitt sött från till exempel från frukt. Ja. Det räcker bra för mig.
Ja. Men det gör det
tror jag
ett tag,
är det allra bästa.
Ja.
Men samtidigt om man vill ha det där lilla belöningseffekten som är så värdefull för oss människor också för att kunna hålla oss till någonting. Jag inser att alla är olika och jag tror att om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte att det är någon stor hälsonackdel egentligen att ha de här naturliga sötningsmedlen som stevia tillhör då. Eller honung. Jag skulle kanske hellre välja honung för att inte få den här störda aptitregleringen som ändå skulle kunna bli följden på lång sikt om man käkar stevia varje dag.
Precis, och det är som vanligt att det ska vara med måtta.
Med måtta, ja.
Du, sen är en idiotisk fråga, men jag måste ändå ställa den. Den här nya Coca-Colan.
Är Coca-Cola Zero är den senaste jag hört om?
Den senaste, den gröna kolan som är sötad med stevia.
Ah, okej.
Okay. Berätta att inte det är bra. Så att vi bara sluta köra.
Ja, alltså problemet med sötningsmedel, som vi var inne på för några sekunder sedan bara, det är ju det här med att den störda aptitregleringen, en förstorad aktivering av belöningscentrum som sker och att man reagerar inte längre olika på olika sötningsmedel i hjärnan utan man får en för stor belöningseffekt.
Mm.
Och det puffar vår hungersignal åt att bli mera hungersökande. Alltså det främjar lite sådana beteenden som liksom,
vi blir kalorieuppsökande. Är det därför man kan bli törstig efter att man har druckit till exempel julmust?
Ah, nej, det tror jag inte har med det att göra. Det har med vätskebindande egenskaper att göra och saltet som finns där. Och det finns ju både salt och mycket socker. Och när det där sockret ska bindas in i glykogen så behövs det vatten runt det. Så det
är därför man blir törstig på...
Det är jättemycket kolhydrater och jättemycket salt.
Ja.
Så det är nog förklaringen till att man blir törstig.
Ja, okay.
Men att jag tycker att ett problem med sötningsmedel är att man får med tiden så lär man sig inte att på rätt sätt kompensera för det söta man har ätit. Och det händer ju med om man blandar med socker och sötningsmedel. Så hur ska kroppen veta var den här belöningseffekten kommer ifrån?
Mm, mm.
Och den blir sämre på det.
Mm. Med tiden. Såklart. Du, en fråga som jag har också från en lyssnare som har mejlat in. Hon, Linda tror jag du heter. Kommer inte ihåg, jag har inte mejlat här nu. Men jag kommer ihåg att hon har då en massa autoimmuna sjukdomar och mår inte bra. Skulle vilja börja med paleo, men det största problemet är att hon säger är sockerberoende.
Mm.
Har du något tips?
För henne så finns det ju... egentligen när det gäller generellt det med sockerberoende så är de tipsen jag har att försöka gå över till frukt. Kanske till och med begränsa frukt för att bryta sockerberoendet i början. Och att använda det där trixet med... en matsked kokosolja för snabb energi, fylla sina glykogendepåer så att de är toppade hela tiden, att inte äta för lite kolhydrater helt enkelt, av annat slag än fruktos.
Just det.
Och i övrigt när man är inflammerad då, som hon har liksom ett antal autoimmuna tillstånd, då kräver det kanske att man att man är extra noga med kosten och att få ner den där inflammationen med väldigt många olika medel. Och vi hinner inte gå in på alla de medlen som finns idag, men att begränsa den inflammationen gör att man får en bättre insulinkänslighet. Och man får en bättre förmåga att hantera sitt blodsocker. Så att
vad betyder det att man har en bättre insulinkänslighet?
Det betyder att kroppens celler reagerar starkare på signalen från insulin. Ja. Och då behövs det mindre insulin för att få ner blodsockret. Man får också bättre kontroll över blodsockret. Så efter måltid går blodsockret ner snabbare och stabiliseras på ett bättre sätt.
Okay.
Så att man får snyggare blodsockerkurvor.
Mm.
Och man får också bättre tolerans ifall man får i sig mycket kolhydrater på en gång. Så kan man kontrollera de blodsockernivåerna på ett bättre sätt än en person som har sämre blodsockerkontroll, som bara får kroniskt förhöjd blodsocker. Och det kan ju leda till en mängd andra tillstånd.
Men då är det egentligen att man ska försöka nollställa systemet.
Ja, men i det här fallet, så när det gäller den här typen av komplexa problem som det alltid innebär när man har autoimmuna besvär eller andra kroniska inflammationssymptom.
Det vill säga att immunförsvaret hackar på oss.
Då drar jag lite för bara dra till med några lätta lösningar. För ofta så löses det inte av det.
Nej.
Utan då kanske man behöver delta i ett program eller något. Alltså,
precis.
Det kanske är det som
behövs då. Och det sitter vi också och jobbar på nu. Vi ska ju få fram olika program som man kan få följa.
Ja.
För att testa om man är överkänslig mot någonting och sen då introducera det så småningom igen. På så vis hitta rätt på den här lilla snitslade stigen som leder fram till optimal hälsa.
Ja, och det är ju förstås väldigt bra att gå igenom den här processen för att hitta en långsiktig kost som kan funka resten av livet. Det är väldigt bra.
Precis, och förra avsnittet så pratade vi om att man kunde göra ett egen test med gluten. Eller vad kallar du det? Ett
provokationstest.
Ja, provokationstest.
Mm.
Kan man göra likadant med socker?
Ja, det kan man göra. Fast jag tycker nog att man behöver inte alla gånger göra likadant med socker.
Man behöver inte vara lika rädd för socker som
med jag tycker gluten. Det är väldigt svårt att säga något, liksom, man får ofta inte de här omedelbara reaktionerna på socker.
Nej.
Som man får från andra livsmedel. Och det finns vissa grupper av klienter som får väldigt starka reaktioner på socker. Framförallt när det gäller inflammatoriska tarmsjukdomar och sådär.
Okay. Mm.
Men jag skulle nog inte föreslå att göra provokationstest. Det är inget som jag har en del av mina program att göra provokationstest med socker. Jag brukar inte göra det.
Nej. Utan då istället, om du tycker att du har ett osunt sockerintag så ska man försöka övergå till frukt istället.
Ja.
Äta kokosolja. En matsked när man känner att man är sugen på något.
Mm.
Och sen försöka bara liksom låta bli.
Ja, i vissa fall så kan det vara värt att låta bli under en period i alla fall. Men att gå över till frukt räcker ju för de flesta.
Ja men vad bra.
Ja.
Du, så har jag en liten fråga här. Jag har en grej med mig. Och det är just det här. Jag har gjort kakor och jag har rullat dem i det här. Kan du säga vad det är för något?
Ja, det är kokossocker.
Ja.
Jag tror vi varit inne lite på det. Men,
ja, det var vi. Du sa att det var bra. Men,
jag sa att det var bättre än socker.
För det står att det är tillverkat från kokosens nektar.
Ja. Alltså det är ju inte jättemycket bättre än strösocker. Jag tycker det, den här typen av sockerersättningar, de är inte lika bra som naturliga sötningsmedel.
Nej.
Så hellre använda honung, hellre använda stevia än att använda den typen av än att använda till exempel lönnsirap eller kokossocker eller melass eller sirap eller någon, det är lite bättre än socker men det är inte lika bra som naturligt.
Det blir en annorlunda smak såklart med honung. Det blir det ju med kokos också, för det är ju speciellt.
Men det är bättre.
Men det känns som att det här är ett substitut också för att man är van vid att använda socker, alltså strösocker.
Så absolut, det är ju bättre. Det är bättre, det innehåller en del mineraler. Det är ett mera oraffinerat livsmedel. Och det är ju generellt sett bättre.
Ja.
Mm.
All right, vad bra.
Ja.
Men du, då packar vi ihop för idag.
All right.
Vad ska vi prata om nästa gång? Har du något förslag?
Vad ska vi prata om nästa gång?
Jag har ett förslag som jag skulle tycka var intressant.
Mm.
Och det är vad man ska äta när man tränar.
Ja, just det. Det är ett bra område.
Som du tycker.
Absolut, det kör vi på.
Ja. För det vill man ju verkligen veta. Mm. Så att man inte tränar och sen så käkar man någonting som bryter ner allt.
Ja, men exakt. Vad ska man tänka på då? Så lite olika träningsformer kanske och hur det ser ut. Absolut, det kör vi på.
Det var kul. Mm. Okej, då tackar vi för idag. Och gå in på karlhultén.se eller på Swedish Paleo såklart. Och ställ frågor, fortsätt att vara engagerade. Jättekul att ni lyssnar.
Mm.
Hej då!
Tack för idag, hej då!